Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Anna, skulle du vilja leva i 150 år?
Ja, men bara om mina barn också får leva lika länge.
Mm, det kanske de får. Du lyssnar på podden Allt du vill veta om ny teknik.
Idag träffar vi den hyllade teknikoptimisten, hjärnforskaren, entreprenören och läkaren Mona Esmelzadeh. Hon är mer känd under sitt smeknamn, Dr. Mona.
Ja, och det här blir ett samtal om att leva på lånad tid, om hur hjärnan ständigt spelar oss spratt, om att leva riktigt, riktigt länge och vem man tar med sig på en resa till rymden. Hej och välkomna till den här podden som produceras av Sveriges största teknikredaktion. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör på Ny Teknik.
Och jag heter Anna Orring och är nyhetschef. Per, idag ska vi ju lyssna på en intervju som du gjorde på Lydmar Hotell här i Stockholm nyligen. Det blev ett roligt och intressant samtal mellan er.
Ja, tack så mycket och kul att du tycker det. Vi ser ju henne som Dr. Mona i TV4. Hon blev även utsedd till årets faktabaserade optimist av stiftelsen Warp Institute nyligen och är en hyllad föreläsare. Hon är karismatisk och otroligt många gillar henne. Det här är en kombination med att jag var nyfiken på hur hon har blivit ett vandrande språkrör för teknik, vetenskap och framtidsoptimism. Det gjorde faktiskt att jag ville veta mer om henne och fick chansen då när hon hade kommit hem till Sverige från Marbella där hon bor ordinarie då. Och jag ville veta mer om hennes karriär fram till idag, om hennes tankar om hjärnan efter sin tid på Hjärnforskningscentrum och varför hon tror att vi kan leva i 150 år om vi använder teknik på rätt sätt. Sen vill jag också även testa hur techig hon faktiskt är, så det blir lite snabba teknikfrågor på slutet. När vi väl träffades så visade det sig att hon inte bara var kunnig och smart utan även väldigt spontan och rolig.
Ja, men jag håller med. Och vi ska säga att under samtalet då så återkommer Mona flera gånger till sin bror. Och för de som inte vet det så är hennes bror Said Esmelzadeh, han är alltså framgångsrik entreprenör och en av grundarna till miljardimperiet Serendipity Group.
Mm, precis. En otroligt vass entreprenör måste vi säga. Innan vi går över till intervju med Mona så ska vi passa på att tacka vår sponsor Comsol. Och många av er som lyssnar regelbundet vet säkert vid det här laget att Comsol är ett svenskt mjukvarubolag som ligger bakom verktyget Comsol Multiphysics som används för modellering och simulering, inte minst för utveckling av batterier.
Med det här verktyget så kan man simulera allt från elektrokemi och åldrande i battericeller till mekaniska spänningar i batteripack. Och vill du lära mer om det här så är du som lyssnar av den här podden välkommen till Comsols batteridag den 3 mars här i Stockholm. Gå in på comsol.se/batterier och anmäl dig redan idag.
Mm, gör det. Jag kommer även vara på plats där under dagen, och så att man kan komma och träffa mig också. Så stort tack, Komsol.
Då säger vi välkomna till Mona Esmailzadeh till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Idag så beskrivs du som en profilerad läkare, neuroforskare och entreprenör som brinner för att vi ska lära oss mer av vetenskap och att framtidens sjukvård kan göra så att vi faktiskt lever till att vi är 150 år gamla. Men så här har det inte alltid varit. Du hade ju en rätt tuff start på livet, om jag förstått saker rätt. Kan inte du kort bara berätta?
Oj, ja. Jag är ju född i Iran. Och mina föräldrar, de ville ju ha demokrati, så att de var inte så populära av regimen. Och det innebär att från min födsel tills vi lämnade landet levde vi underjordiskt, alltså i hemlighet. Och ja, det var snälla människor som vi inte ens kände som gömde oss helt enkelt i sitt hem. Och många av dem vi kände blev ju arresterade och avrättade. Och till slut så var det ohållbart. Så att vi, ja, vi var tvungna att fly helt enkelt.
Hur har det här påverkat dig fram till den du är idag då?
Oj, jo, men det har säkert påverkat en hel del faktiskt. Jag tror att när man är med om olika saker i livet, och det behöver inte nödvändigtvis vara en dramatisk flykt som i vårt fall, där jag faktiskt dog, alltså jag slutade andas och hade ingen puls efter att min mor råkade tappa mig liksom i djup snö i minus 25 grader. Men överhuvudtaget, när man genomgår svårigheter i livet, så leder det ju till att man kan få lite superkrafter om man bara överkommer svårigheternas akuta fas, så att säga. Så jag tror att det definitivt har hjälpt mig att se på livet annorlunda och att inte ta saker och ting för givet. Och också att man vet att i vilken sekund som helst så kan ju allting förändras.
Mm. Jag läste när jag gjorde min research här att du blev kallad för tandlösa Mona när du var liten. Idag är du mer kallas du för doktor Mona. Hur känns det? Det är en revansch för dig.
Vad roligt. Du är en riktigt bra journalist. Känns det som det är få som gör den researchen och vet att jag har varit kallad för tandlösa Mona. Men ja, det kanske är en revansch. Jag menar, överhuvudtaget att jag sitter här är väl, jag vet inte om jag ska kalla det för revansch, men det är ju ett mirakel, liksom.
Verkligen.
Och jag lever på övertid, definitivt.
Mellan 2007 och 2011 så var du på Karolinska institutet och Hjärnforskningscentrum. Och du har beskrivit den tiden som väldigt fantastisk, och du har starka känslor för KI överlag. Stämmer det?
Jag har väldigt starka känslor för KI också under liksom min tid som läkarstudent och så. Definitivt. Men intressant. Jag tror att jag skulle kunna beskriva den på flera olika sätt. Ja. Jo, men det är klart. Det är ju lite ens akademiska hem. Och du vet, i ett hem så känner man både kärlek och frustration ibland.
Varför hamnade du där?
Alltså jag har ju alltid varit väldigt nyfiken på människan, liksom hur vi fungerar. Och egentligen så började det med att faktiskt att jag var väldigt intresserad av medvetandet och så. Och det var därför jag började läsa filosofi också. Liksom, vad är vi för några? Och hur funkar hjärnan? Och jag blev inte helt klok på det när jag pluggade filosofi. Jag tänkte, men om man forskar på hjärnan så kanske man förstår lite mer om medvetandet och så vidare. Så att det var mycket fascination för det här med människan. Nu vet jag inte om jag är så jättemycket klokare efter att ha läst varken det ena eller det andra. Men det var nog så det började.
Och vad är liksom de största sakerna du har med dig därifrån? Liksom lärdomarna och tankar som du har med dig?
Att strunta fullständigt i vad auktoriteter säger.
Är det en lärdom?
Ja, men den kanske jag hade med mig innan jag började där faktiskt. Men nej, jag tror att det här med att det är så här vi alltid har gjort, var ju ett standardsvar när man kom där och hade läst någon publikation om en metod som funkade, som visade sig vara bättre än en annan, och där man liksom påpekade det för professorn och fick till svar att det är så här vi alltid har gjort och det funkar. Och för det är ju så att tekniken utvecklas hela tiden, vetenskap går framåt, och vi kan inte göra det vi alltid har gjort, för då skulle vi fortsätta liksom att smaka urin för att se om folk har diabetes, och som läkare tror jag man gärna slipper det.
Ja, det är bra. Under samma period så var du också med och grundade SciLife Clinic, som sedermera såldes till Sturebadet. Vad var SciLife Clinic för någonting, eller vad är det för någonting?
Nej, men det var ju så att jag hade liksom jobbat som läkare i några år inom sjukvården och blev ganska frustrerad över att folk kom in och var dödsjuka i sånt som du faktiskt kunde förhindra. Så därför så startade jag upp den här kliniken helt enkelt. Och hela konceptet gick ut på att använda sig av den senaste vetenskapen och tekniken för att kartlägga och förhindra sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancersjukdomar och så vidare. Och man kunde väldigt snabbt i alla fall se att det är väldigt fördelaktigt att kartlägga sjukdomar tidigt. Vi vet ju liksom att fångar du en tumör tidigt så är det liksom god prognos.
Men då menar du fånga sjukdomar per individ?
Ja, exakt. Ja, men du besiktar ju din bil. Varför skulle du inte besikta din kropp?
Men varför finns det sån... När man pratar med människor så är de oftast väldigt så att säga, rädda för att få reda på hur det kanske ligger till.
Just det. Och det är ju just för att vi är vana vid att när du väl går till doktorn och får ett besked om cancer till exempel, då är det ganska kört i många fall. För att när du väl har fått symptom så har det gått väldigt långt. Och därför så är vi lite stigmatiserade kring det här med sjukdomar. Men om man liksom ändrar på hela sättet man gör det, det vill säga att man liksom fångar det innan det har blivit ett problem, då är det ju inte så himla allvarligt egentligen, utan så att, och den rädslan, den är irrationell egentligen, därför att det är helt enkelt så att vi kan förhindra i princip alla sjukdomar. Det är väldigt få sjukdomar där det verkligen är helt kört, så som det ser liksom, ja. Och så det lönar sig liksom inte att stoppa huvudet i sanden, utan men problemet idag är ju att det finns inte riktigt någon vårdstruktur kring det. Det finns inte så mycket kunskap om det bland läkare ens.
Men vad menar du med vårdstruktur då, att om man har fått besked om att det ligger någonting som är i farozonen, så finns det inte ett system för att fånga upp det och bromsa det?
Nej, och framförallt så finns det inte ett system där man faktiskt fångar upp det här. Alltså inom vården så är det ju väldigt symptomatiskt tänk. Och det var ju det jag verkligen försökte pusha för, en slags paradigmskifte inom vården där man förhindrar sjukdomar istället för att ta hand om det när det uppstår. Och jag tror att jag, i alla fall, jag lyckades liksom bevisa konceptet att det är en bra sak att göra. Och jag tror att jag inbillar mig i alla fall att jag pushade den utvecklingen framåt. Därför att när jag började så himlade folk med ögonen och trodde att jag var galen liksom. Och nu så vet de att jag är galen, fast de tycker att det nog är ganska klokt ändå.
Om vi tittar vidare då, så har du blivit doktor Mona och syns bland annat regelbundet i TV4. Mm. Om jag förstår saken rätt så har du, sen då ett par år tillbaka så är du inte aktiv läkare utan mer entreprenör.
Nej, jag sålde ju min klinik för 2 år sedan. Så att jag, fram tills dess jobbade jag ju kliniskt och nu gör jag det fortfarande ofrivilligt ibland. För att som läkare så slutar du ju liksom aldrig vara läkare ändå, men just nu så har jag ingen klinisk verksamhet på det sättet. Det är inte jag kommer säkert tillbaka till det någon gång förr eller senare. Men å andra sidan så, jag menar, om 20 år så kommer ju robotar till exempel att vara extremt mycket skickligare kirurger än vad en kirurg är idag, eller ja, vad du än tar för områden nästan.
Är du övertygad om det?
Jag är helt övertygad om det. Och därför så vet jag inte.
Så om du lägger dig på operationsbordet om 20 år...
Ja, då lovar jag att du skulle hellre föredra en robot än mig.
Som skär i mig?
Ja. Idag skulle du nog hellre vilja att jag skär i dig. Kanske ibland med assistans av en robot. Jag menar, vi gör ju redan idag en del robotkirurgi som vi absolut föredrar. Framför att det står en människa och skär i dig. Men om 20 år... Då kommer ju roboten säkert vara 20 miljoner gånger skickligare än vad en mänsklig doktor är.
Mm.
Och ingen rationell människa skulle acceptera. Det skulle vara ungefär som att be treåringen skära i dig när du har en 20-åring som ändå är lite bättre med kniven i handen.
Men problemet är väl då att vi människor är inte rationella.
Nej, det är vi inte.
Inte så mycket som vi skulle kanske behöva vara.
Nej, precis. Men just det kommer vara så uppenbart för oss. Vi kommer, eller så här, att empirin kommer liksom att... Vi kommer ju se de som väljer den andra vägen. Att utgången kommer vara mycket sämre och då brukar människan liksom kunna dra den slutsatsen ändå. Vi är ju extremt irrationella, och framförallt när det gäller framtiden, liksom att förstå framtiden och att kunna förutse framtiden, det är vi ju usla på, just för att vi är så irrationella. Men vi brukar kunna ta till oss ibland när vi ser saker svart på vitt.
Men du är kanske mer rationell än vad många andra är, med andra ord.
Det har jag aldrig hävdat.
Men du är i alla fall en flitigt anlitad föreläsare och pratar gärna om artificiell intelligens, genetik, leva länge och hjärnans belöningssystem. Och väldigt positiv till teknik och framtid.
Mm.
Vad är det som gör dig till en trovärdig budbärare av alla de här budskapen?
Oj, ja, men jag antar att det är fördelaktigt att jag liksom vet vad jag pratar om.
Ja.
Men... Sen tror jag att det handlar mycket om att servera det på ett sätt så att människor förstår. Och det är ju så att, jag menar, idag till exempel, så vi lever ju egentligen i en värld där vi aldrig har varit mer omringade av kunskap än tidigare. Men ändå så sitter ju folks uppmärksamhet mer i Kardashians rumpa än i liksom, det senaste inom vetenskap och teknologi. Vilket i sig bara visar att, jag menar, självklart, hon har ju en väldigt vacker rumpa, så det är ju ingen fel på den. Men vi har liksom ett belöningssystem, ett gammalt belöningssystem i hjärnan som ändå styr väldigt mycket. Och vi kan liksom inte se förbi det, så att du kan inte konkurrera ut den om du levererar den här typen av ganska komplexa saker så pass torrt som det oftast görs, utan man behöver liksom förklara det. Och jag brukar själv tänka så här, kan jag inte förklara det för en 10-åring? Då har jag inte riktigt förstått det själv.
På tal om hjärnan då, som du är någon form av expert på kanske, vilka är de vanligaste missuppfattningarna vi har om hjärnan?
Ja, men dels att vi tror att vi är rationella. Det är ju så roligt, för att då tänker man så här, okej, alla vet nu att vi... kanske inte är så rationella när det gäller ekonomiska val. Du ska köpa ett hus och bli påverkad av liksom vad det finns för alternativ och så vidare. Men de flesta har ingen aning om att vi är lika irrationella när vi väljer våra ledare. Vi tror liksom att vi gör det på grund av deras värderingar eller deras program och så vidare. Men det finns massa forskning som visar att munstorlek till exempel påverkar. Alltså sådana här saker som vi inte alls är medvetna om. Vi tror liksom att ja, men du vet, du väljer en partner för att den är snäll eller den var så snygg eller den var det ena och det andra. Och i verkligheten så är det en massa andra undermedvetna mekanismer. Till exempel att era gener söker varandra. Det finns så många spännande undermedvetna spår.
Mm. Och du lär ha sagt att hjärnan lurar oss att ha en cynisk inställning till framtiden.
Ja, gud ja.
Vad menar du med det?
Nej, men vi har ju en hjärna som inte utvecklats de senaste 40 000 åren, så att det är ju ingen större skillnad mellan dig och grottmannen. Liksom, utan det är helt enkelt så att när vi levde på savannen, då var det väldigt fördelaktigt för oss, för vår överlevnad, att hjärnan uppmärksammade negativa saker, alltså sånt man ska vara rädd för, det blir liksom gånger tusen i alarmnivå i hjärnan. Det lyste upp liksom hela hjärnan för att du helt enkelt skulle reagera snabbt när det där lejonet kom och skulle äta upp dig. Och att du inte istället tänkte, vacker blomma, jag sitter och doftar på den istället. Så att vi har en hjärna som dras mycket mer till negativa nyheter, till skandaler och katastrofer, och att jorden ska gå under, det får vår uppmärksamhet direkt. Medans det positiva, det får inte alls lika stort utrymme i hjärnan.
Mm. Och du har också sagt att hjärnan lurar oss att saker är mer riskfyllda än vad de faktiskt är. Varför är inbillade risker så jobbiga att hantera? För vissa personer är det här extremt jobbigt.
Mm. Jo, men... Och där tror jag faktiskt, på tal om bakgrund och trauman, att man faktiskt lär sig lite grann kanske mer att se skillnad på en reell risk och en upplevd risk. För att vi människor, vi upplever en massa risker. Men det är ju fullständigt galet att vi får liksom samma reaktion i hjärnan när du är jagad av ett lejon än när du håller på att missa bussen för att hinna till ett möte. Mm. Det är ju absurt. Hjärnan är inte så bra på riskbedömning.
Nej. Om du skulle ge dina tre bästa råd till personer, till alla som vill utnyttja sin hjärna på ett bättre sätt.
Mm.
Vilka råd skulle du ge då?
Dels så, i och med att jag är en stark förespråkare av yttrandefrihet, så skulle jag egentligen i det klimat som råder idag och den polarisering vi ser, så skulle jag vilja se mer att människor brottades med sina egna tankar och försökte liksom sätta sig i motståndarens skor och tänka, hur tänker man så egentligen? Vad är det för argument att liksom ta upp det? För att vi har ju också en hjärna som bara vill bekräfta den egna världsbilden. Och där är det ju ganska läskigt egentligen att det visar sig att även om jag kommer med fakta som visar för dig att du har fel, så då blir du ännu mer övertygad om din egen tro, så att säga. Så att vi har verkligen vissa såna här mekanismer som gör... Så att det första skulle nog vara att utmana sina egna åsikter. Mm. Sätta sig i en annan persons skor på riktigt. Verkligen gå in i rollen liksom. Jag vet inte, prata som den personen och börja bete sig som den. Och det andra skulle väl vara att försöka bortse från att vår hjärna är så linjär i sitt tänk. Lite grann, för att vi har liksom lever i en tid där tekniken går exponentiellt framåt, alltså i raketfart, och det innebär att när vi har så svårt att greppa det här exponentiella, det här där det liksom inte går från 1 till 2 till 3 till 4 till 5, utan där det går till, du vet, kanske 1 till 2 till 4 till 8, 16, 32 och så vidare, och efter 30 steg så har det gått 1 miljard. Då måste vi liksom acceptera att jag tänker liksom, varje gång man tänker det där låter tokigt, det kan inte vara möjligt, då ska man tänka att det kanske är min hjärnas begränsning och inte den idén som den här personen kom med, till exempel.
Bra råd.
Och det tredje, det är att aldrig sluta drömma.
Mm.
Tror jag. Använda fantasin. För det är ju den enda fördelen vi har jämfört med robotar.
Mm. Om vi tittar på teknikutveckling och leva länge då, som du är en stark förespråkare för, så lär du också ha sagt, har jag researchat fram, att när det gäller vårt jords framtid så är du till skillnad från många andra inte alls orolig för att jordens resurser är på väg att ta slut. Utan du är mycket, mycket mer optimistisk.
Absolut.
Vad grundar du det på?
Nej, men för det första så har det genom världshistorien bara blivit bättre och bättre och bättre. Varför skulle det nu helt plötsligt bara... Det är ju fullständigt irrationellt. det trodde man ju också liksom tidigare, att ja, men nu vi lyfter människor ur fattigdom och sen så överbefolkas jorden och folk vill föda fler barn. Men vilken idiot vill föda fler barn om man kan ha några få bara? Som, nej men liksom, ja, det är en massa saker man tänker som inte riktigt blir så. Ska jag be om ursäkt om det där med idiot nu, så att ingen känner sig kränkt om man har 15 barn och bor i Sverige, eller är svensk och har 15 barn. Nej, men jag tror liksom att nej, vi bör absolut, jag är inte alls, inte ett dugg orolig för att resurserna ska ta slut. Jag tror att det är inte så att det är en tårta som tar slut när vi äter av den, utan vi har lyckats skapa fler och fler tårtor. Så att det här med teknisk utveckling, alltså teknologi demokratiserar och inget annat. Det finns liksom, det är tvärtom, och jag skulle säga att de största vinnarna av det här är de som har det sämst.
Mm.
De som egentligen är mest förtryckta, de som är fattigast, minoriteter, kvinnor, alla som har behövt kämpa lite mer, det är ju de. Det är precis som med kvinnorörelsen. Liksom. Det är ju tack vare alla innovationer och den tekniska utvecklingen som jag kan sitta här med dig nu och inte behöva vara kvar i en grotta och amma barn som det endast jag gör.
Mm. Istället får du sitta här och prata om att man kan leva till 150 år och att det är faktiskt en reell möjlighet.
Mm.
Hur resonerar du kring den frågan?
Ja, men vi lever ju längre och längre. Och för 100-150 år sedan så levde vi i genomsnitt 37 år. Och idag så har vi mer än dubblat den siffran. Och vi lär oss också mer och mer om åldrandets molekylära mekanismer. Så att den koden kommer vi knäcka inom de närmaste decennierna.
Mm. Kan du ge några tips till alla som vill leva riktigt, riktigt länge? Vad ska de göra?
Ja, precis. För att egentligen så handlar det om att hålla sig frisk de närmaste 20-30 åren. För att hinna vara med och uppleva de här revolutionerna inom vetenskap och teknologi som kommer att förändra allt som vi känner till idag. Och för det så finns det visserligen en del livsstilsfaktorer man kan... Jag menar, alla vet att vi ska äta ganska sunt och röra på oss. Och där vet man ju liksom från de här så kallade blåa zonerna, alltså där människor lever längst, att de har ju lite såna här principer om att bara äta sig 80% mätt till exempel. Verkar vara en av de här livsstilsfaktorerna. En annan är det här med att känna att man har ett... Purpose är viktigt, alltså mening, så att du har ett syfte varje morgon du vaknar. Det behöver inte vara så himla avancerat, det kan vara att du ska ta hand om ditt barnbarn.
Men då återkommer vi till hjärnan igen. Att hjärnan ska stimuleras och den ska vara alert och känna sig att man ska få positiva tankar till att vakna.
Definitivt. Ja. Jo, absolut. Mm. Nej, och exakt. Och det är inte bara för att det känns bra, utan för att forskningen visar att det förlänger ditt liv med flera år. Och sen så det här med att, alltså det är ju viktigt att ha kul. Och optimister lever längre. Så att det finns vissa såna här livsstilsfaktorer. Det här sociala är ju otroligt viktigt. Tyvärr kommer ju det väldigt ofta i skymundan för att vi liksom inte riktigt ser det på en lika hård liksom faktor som vi borde. Men egentligen är det ju så att all forskning visar ju att det är att ensamhet dödar.
Mm.
Att det är lika hälsofarligt att ha ett socialt fattigt liv som det är att röka. Men sen förutom de här livsstilsfaktorerna, för du kan ju äta morötter hela livet och springa och ändå få en hjärtinfarkt eller en tumör som tar koll på dig. Därför är det extremt viktigt att använda sig av den teknik som finns för att kartlägga och förhindra sjukdomar tidigt.
Det finns ju väldigt mycket som talar för att du har rätt. Att det kommer med modern teknik, kan man leva längre, man kan få bättre liv och så vidare. Men kan du känna en oro att all den här optimismen och sånt kommer bara gynna ett visst skikte av medborgarna? Och att det inte kommer distribueras ut jämnt ut, det blir inget jämlikt
jämlika möjligheter att ta del av allt det här?
Ja, tvärtom. Tvärtom. Det var som, som min bror sa här i morse, att kommunismens utopi kommer nog att realiseras med liksom, ja, den marknadsekonomi och med de, den framfart vi faktiskt har nu. Så att det är tvärtom. Alltså, teknologi demokratiserar. Och precis som om du ser på det här med mobiltelefoner, jag menar, för 30 år sedan så kunde du vara hur rik du ville. Du var ändå, alltså som privatperson kunde du ändå inte äga en mobiltelefon. Och dessutom var den gigantisk som en byggnad liksom. Medan idag så kan du vara en fattig flicka någonstans i världen där det inte är så privilegierat. Och tack vare en mobiltelefon kan du kanske starta ditt eget företag och försörja din familj, trots att du kanske inte ens får sätta din fot utanför hemmet. Så att egentligen skulle jag säga att den här tekniska framfarten gynnar i synnerhet de oprivilegierade människorna. Alltså idag kan du ju, tänk dig att det finns länder där människor, där det är så dålig infrastruktur och så dåliga vägar att det finns kvinnor som dör för att de inte får en påse blod i tid när de ska föda barn och förblöder. Alltså en sån enkel sak. Och idag så finns det företag som utvecklat då drönare som skickar iväg det här så att det kommer fram i tid och de kan leva tack vare en sån enkel liten sak.
Vi närmar oss slutet nu och så tänkte jag då ställa de här 10 snabba frågorna för att kolla hur täckig du är i vardagen. Och då, den första frågan är, hur många gånger har du sett Star Wars?
Ganska många faktiskt. Alltså när jag var väldigt, väldigt ung, eller när jag var liten, såg jag den tillsammans med min bror. Men nu har jag fått liksom återuppleva den genom att jag har en son som har varit fullständigt besatt av Master Yoda.
Okej, härligt. Nummer 2 då. Har du ägt en Commodore 64 eller en speldator eller en spelenhet som alltså, ung?
Alltså, så här, Commodore 64, det är när jag alldeles för ung för faktiskt. Även om jag ser att du, som många andra, misstar sig om att jag är säkert 10 år äldre än jag faktiskt är. Men ja, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var för hårdvara. Men jag vet att jag var helt besatt av Super Mario Bros. Mm. Och jag blir liksom glad fortfarande när man hör den här melodin. Så får man lite dopamin kickar än idag. Ja. Och sen var det FIFA som gällde. Det var mycket så FIFA under ungdomen.
Var du duktig på FIFA?
Ja, jag var nog inte så dum.
Härligt. Nummer 3 då. Äger du bitcoin?
Nej.
Nej. Nummer 4. Surfar du anonymt för att radera dina spår och ingen ska kunna tracka dig online?
Delvis, ja. Och delvis nej. Alltså jag tror att när det gäller vissa devices så vill man ha liksom sin privacy. Och då är det viktigt att man känner att man har den. Men sen så tror jag att vi lever i en tid där man inte kan vara för paranoid heller.
Mm. Nummer 5. Har du tagit ett DNA-test online?
Jag har tagit ett DNA-test, inte online på det sättet. Utan däremot i företaget jag hade själv så gjorde vi ju ganska avancerade sådana undersökningar. Så att jag vet nog mer om mina gener än många andra gör.
En sidofråga här då. Skulle du rekommendera andra att använda sådana DNA-test som det marknadsförs nu rätt mycket?
Alltså det beror på hur man gör det. För att så som vi gjorde det, då var det ju alltid en läkare som medierade svaren så att du verkligen förstod. För det första så letade vi ju och kartlade saker. Vi visste liksom vad vi var ute efter och vi visste hur vi ska förklara så att du förstår vad det innebär. Och det var en del av en större hälsoundersökning. För att generna är ju väldigt intressanta, men det är ju bara en pusselbit i det stora hela. Så att det beror på lite. Du vet, det är som att fråga om liksom, är det bra med en bil? Ja, om du vill komma från A till B under den och den tidsspannet. Men allmänt kan man nog kanske inte... Ja, nej, så det beror på vad man har för syfte och vem som utför det.
Mm. Nummer 6, kör du elbil?
Nej.
Nummer 7, längtar du efter att 5G-näten blir verkliga?
Ja.
Styr du ditt hem med röstkommandon?
Jag har gjort delvis såna här, några sådana här försök, men jag tycker att det suger fortfarande. Liksom, jag tycker inte det är bra nog. Jag tror att det snart kommer att komma mycket mer sofistikerade röststyrningsgrejer, och då kommer jag använda det mer i alla fall.
Mm. Nummer 9 då, har du åkt i en självkörande bil?
Ja.
Och nummer 10, skulle du tacka ja till en resa till rymden?
Ja, men jag skulle säkerställa att jag åker dit med någon jag gillar liksom, och som jag står ut med och tycker om att hänga med.
Mm. Har du någon i tanken?
Mm, jag tar med min bror.
Har han betytt mycket för dig?
Ja, det har han. Eller det gör han. Men han är också, det är också liksom... Vi utmanar varandras tankar väldigt mycket.
Vi ska kanske säga det, att han är ju en framgångsrik entreprenör, kanske en av de främsta just nu i Sverige.
Ja, precis. Han är dels är han ju en otroligt framgångsrik och duktig person. Men för mig så det finns många andra lager där som jag värdesätter ännu mycket mer.
Mm.
Så att, jo, men honom tar jag med mig, för tänk hur många timmar vi kan diskutera om allt möjligt. Det är oändliga möjligheter.
Intressant. Mona, stort tack för att du kom till podden Allt du behöver veta om ny teknik.
Ja, men tack snälla. Tack.
Vi närmar oss slutet på det här avsnittet, och om du vill fördjupa dig och få mer insikter i det som Dr. Mona pratar om, då kan du gå in på nyteknik.se och läsa Peter Ottsjös analys av den här intervjun. Alltså Peter, vår reporter på Nyteknik.
Mm, det är alltid intressant att läsa våra reporters analyser, så gör gärna det. Vi tackar dagens huvudsponsor Comsol, och alla avsnitt och bonusklipp finns såklart på Acast, Spotify, iTunes, även Google Podcast och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt.
Om du har några åsikter om innehållet eller tips på ämnen som vi ska prata om, eller vill tipsa om intressanta personer som vi kan intervjua, mejla då till redaktionen@nyteknik.se. Jag heter Anna Åring.
Och jag heter Per Norrinsson. Tack för att du lyssnade. Hej då.
Hej då.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.